En podcast från Aftonbladet Ledare.
Han skapar ständigt debatt om allt från statens ansvar, genusforskningens kvalitet till nationalekonomers drag av psykopati. Och bör personalen välja sina chefer och ha demokratisk makt på sina arbetsplatser? Om det ska vi tala med statsvetarprofessor Bo Rothstein i Starta pressarna denna vecka med mig, Daniel Suhonen. Varmt välkommen tillbaka till Starta pressarna, Bosse.
Tack!
Bosse Rothstein. Bo, du var med i avsnittet vi spelade in i december 2023. Och då var vi på arena och studion var så liten och vi pratade så länge så att jag faktiskt nästan tuppade av. Jag tror att jag liksom fick nästan
syrebrist.
En tioattack eller någonting av debatt där. Nu är vi i vår egen studio, något större. Du är aktiv vid Institutet för framtidsstudier. Studier. Ja. Du är framförallt professor i statsvetenskap. Emeritus säger vi. Du säger seniorforskare, men då får, tycker jag man får bilda att du är någon sorts professor i äldrefrågor. Så jag tycker lite, det leder tanken fel. Du är professor emeritus, då förstår alla. Du har pensionerats åldersmässigt, men du fortsätter verka.
Tiden är bara en social konstruktion.
Alltså nu passar det med den här dekonstruktiva skiten. Alltså, ja. Nej, men jag tänker så här, att det var någon som förklarade det här med emeritus. Varför gör man så? Jo, så det är väldigt enkelt. Om det är så att man inte låter de gamla professorerna vara kvar, behålla sitt arbetsrum och nycklarna till institutionen, då går de aldrig i pension.
Men jag har inget arbetsrum kvar.
Du har inte det?
Nej, jag är inte en del av statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Det är absolut ingen konflikt. Vi är de bästa kompisar, men jag bestämde mig när åldern var inne att jag skulle inte gå och släpa runt där som en professor emeritus. Nej.
Så man rullar in liksom på högtidsdagar.
Lite så, ja. Nej, men vad jag gör, förutom att jag fortsatt skriver och forskar, det är ju att jag är runt och gästforskar på olika ställen. Men det hade rätt mycket att göra med att jag hade byggt en rätt stor forskargrupp där. Jag kände liksom, om jag är kvar så tittar alla på mig att jag ska liksom hålla i taktpinnen och dra in nya anslag och sådär. Mm. Och då växer inte de halvunga till sig. Och backseat driving är inte min bästa grej, kan jag säga.
Du kommer först eller senare sitta i framsätet och först instruera och sen ta över ratten.
Ja.
Ja, men det är viss självkännedom alltså.
Ja.
Mycket bra.
Ja, så jag är nu är en månad här, jag har varit en månad i Bergen, jag har varit över i USA på Harvard, jag har varit på en massa olika ställen.
Det är ganska
ställen.
Gött.
Ja, det är inget hemskt liv, nej. Det är ett rätt trevligt liv. Och så slipper man ju ansvaret också.
Och bara lämna liksom när det är klart. Det är Daniel Lindvall som har tagit över din... Johannes Lindvall, ja. Jätteduktig forskare.
Absolut.
Du är ju oerhört liksom produktiv under mitt liv. Vi kommer in på det, ett antal stora liksom, statsvetenskapliga verk om svensk politik och samhällsuppbyggnad. Senare då kanske mer känd internationellt. Du är en av de mest citerade vi har inom ditt fält. Men korruption, statsuppbyggnad, vi kan prata mer om det strax. Men vad jobbar du med just nu? Vad är det du har lämnat idag vid tangentbordet som du längtar tillbaka till? Jag gissar att du skriver på någonting.
Det är två saker. Dels fortsätter jag skriva om detta med personalägande och nu försöker jag också teoretiskt förklara varför personalägda företag är mer produktiva än vanliga företag. Och det går faktiskt rätt bra. Och också varför de skapar mindre ohälsa. Det andra är ett lite mer kontroversiellt projekt. Det pågår ju en stor sån här mobilisering i forskarsamhället för mer akademisk frihet och försvar för den akademiska friheten och politikerna ska ta forskningsresultat ad notam och så vidare. Jag är mycket för detta, men det finns en besvärande brist på självkritik. Alltså jag kan identifiera 10 stycken rätt viktiga samhällsproblem där forskarsamhället kollektivt har valt att blunda. Ja, ta till exempel detta med hedersrelaterat våld, det fick man inte forska om på många år. Va? Ta detta med personalägda företag, det vet ju högskolorna ingenting om. Det finns rätt många sådana exempel, så jag är inte för mer statlig styrning, men irriterad på den här bristen på självkritik. Man kan säga att många av de mest subtila hoten mot akademisk frihet kommer faktiskt inifrån systemet. Det senaste är ju den här rapporten från Riksrevisionsverket om att pedagogerna och Skolverket har ignorerat evidensbaserade metoder för utbildning. Den som först påpekade
en
detta.
En liten detalj.
En liten detalj, alltså den som först påpekade detta, en pedagog, en professor på pedagogen i Göteborg, han blev ju utmobbad alltså, va? Av resten av kollegorna. Det är en tragisk historia. Så det finns rätt mycket sånt där som jag inte är så förtjust i. Alltså en brist på självkritik och tolerans mot oliktänkande. De som säger, men kanske är det på något annat sätt än vi alla tror.
Egentligen är de man borde ta vara på. Även om man inte håller med om innan man är överbevisad. Så blir det ju ganska, och det slår väl åt olika håll i olika perioder. Och vinden kantrar ideologiskt och så. Men det är ju uppenbart, jag håller med dig. Just de här exemplen känner inte jag till i detalj. Men det är uppenbart att det finns i perioder saker som inte får sägas. Och där tycker jag faktiskt att jag kommer från en sån här arbetarklassfamilj där allting fick sägas. Och ibland kanske lite för mycket nästan. För mig blir det här du beskriver, akademin, det är någon sorts borgerlig familj. Där man så att säga inte, alla vet att Jeppe är super, alla vet att mamma och pappa är olyckliga och alla vet att han är homosexuell och alla vet att den, och så, men det får inte talas om saker, inte med klara verba, utan och då blir det en massa andra problem.
Ja, precis så är det. Så ja, det är, du frågade, det är vad jag sysslar med.
Ja, men det låter som det kommer vara med. Vi skrev ju för, vi kommer ju prata andra halvan av den här podden ungefär om själva ämnet för dagen, nämligen personalägda företag. Men jag tänker så här, för den som är politiskt intresserad, en del har varit med länge, lika länge som dig och nästan lika länge som mig, eller så, och andra har kanske är nytillkomna lyssnare i samhällsdebatten här, men du skrev ju en väldigt legendarisk studie med en lite leninistisk ton, vad bör staten göra? En legendarisk studie. Vad tänker du om den idag? Liksom, vad, kan du beskriva vad var tesen där? Det var liksom...
Ja, jag uppfattade den inte som leninistiskt.
Men vad bör göras?
Men det fanns ju då två inriktningar. En som drevs av politiska filosofer om rättvisa. Och de kom med förslag på vad som borde göras som var omöjliga att genomföra. Alltså de skulle skapa sådana byråkratiska mardrömsscenarier. Så att,
alltså perfekta system.
Ja, exakt. Va? Och det skulle liksom vänt stora delar av befolkningen mot de här fina principerna. Eller så hade de bara fel, till exempel upphöjda amerikanska och brittiska filosofer som sa, nej men universella program som barnbidrag eller folkpensioner, de bidrar inte till jämlikhet, för alla får lika. Det är totalt fel, eftersom de här bidragen går ju ut i nominella pengar.
Mm.
Men skatter är ju alltid minst proportionella, ofta progressiva. Så universella bidrag är en fantastisk omfördelningsmaskin. Men sen fanns det ju också forskare inom det här området där man tittade på alltså implementering och byråkratiska problem och policy, vad som skulle genomföras, som i mitt tycke ignorerade de grundläggande filosofiska jämlikhetsfrågorna. Så att säga. De här möttes inte, så jag försökte gifta ihop de här två. Ja, man kan säga att det finns ju saker som staten bör göra men inte kan göra. Men det finns också saker som staten kan göra som den absolut inte bör göra. Va? Så jag försökte hitta den som jag kallade konstruktiva teorin. Vad är det som staten bör göra som den också kan göra? Det landade ju väldigt mycket med att man så långt som möjligt bör använda sig av universella program, generella program. Därför att då får man också... Då slipper man en massa byråkratisk krångel. Alltså riktade program, där ska ju tjänstemän sitta och avgöra vem har rätt till det här bidraget och hur mycket i så fall. Och det är alltid förknippat med en mängd svårigheter.
Ja, och en kostnad för byråkrati.
Och också det, ja. Men det andra trevliga tricket med generella program, det är ju att man då får med sig medelklassen. Och det är ju där pengarna finns, och det är också de som är the swing voters. Det är de som avgör hur majoritetsförhållanden ska komma, alltså, eller ska falla ut.
Nu ska jag ärligt säga att det är nog, jag tror att det är kanske 30 år sedan jag läste den. Eller 25 eller något sånt där.
Den kom 94.
Ja, men det är 30. Ja, men då är det 30. Det kan vara, jag läste inte den då, men jag kanske läste den 98 eller något sånt där. Och jag kommer faktiskt inte ihåg detaljerna, men jag kommer ihåg att den är ju väldigt mycket en argumentation för egentligen liksom, ja, men Esping Andersen kartlade ju så att säga de olika karaktärerna på välfärdsstater, och man kan säga att du egentligen fyller det med på något sätt ett statsvetenskapligt, och vi har precis haft seminarium på Socialistiskt Forum om Walter Korpi, och han nästan politiskt strategiskt rörelseperspektivet på egentligen samma sak. Lägger man ihop de här tre teorierna så skulle man nästan kunna få en superteori.
Jag var ju mycket inspirerad av både Walter och Gösta, absolut. Ja, men de tittade liksom på, hur ska man säga, mobiliseringssidan. Mm. Jag tittade på genomförandesidan. Alltså jag brukar säga att jag är en public administration scholar masquerading as a political scientist. Jag tänker liksom hela tiden politik bakifrån. Alltså vad är det som fungerar att göra? Medan de tänkte ju, vad kan man mobilisera för? Va? Och det visar ju sig nu att när människor tar ställning till, och detta är data från World Value Survey, när människor tar ställning till om de uppfattar sin regering som legitim. Ja, demokratiska rättigheter är viktiga för dem. Ja, vad man får ut i form av pensioner och sjukvård är också viktigt. Men båda de här faktorerna är mycket mindre viktiga för människor än saker som administrationens effektivitet, respekt för lika behandling och rättsstaten och kontroll över korruptionen. Folk bryr sig väldigt mycket om vad de ser som kommer ut. Va? Jag är en stor vän av demokratiska rättigheter, men det är inte där det avgörs. Alltså.
Nej, och det där är värt att tänka på, och någonstans att när man själv då har kontakt med skattemyndigheten eller Skatteverket, då är det ofta ett under av klarhet och enkla råd om hur man ska göra saker, och gör så här istället och gör den här betalningen, och de hjälper en att göra rätt. Även om det rent tekniskt borde vara så att man blir sur på någon som kanske då ska ta skatt av en. Medan Försäkringskassan är ju ett härke. Till och med en gång var jag sjukskriven en liten period, och det var faktiskt att jag nästan gav upp. Alltså. Nu var jag ändå ganska mycket munleder och viss samhällskunskap hade jag ändå. Jag visste att jag hade rättigheter, men jag kunde inte överblicka någonting. Inte ens räkna ut vad jag skulle få för ersättning.
Mina brittiska...
Och det är, så de som ger, de blir arg på. Medan de som tar i någon mening. Men det handlar om transparensen, bemötandet, att det går att ringa dem på Skatteverket.
Nu när jag visar för mina amerikanska och brittiska kollegor att den institution som har högst förtroende i Sverige av alla samhällsmyndigheter och Skatteverket, då tror de ju att jag hittar på. Men nu kommer dagens enda skryt. Jag var här för 10 dagar sedan och föreläste igen på Skatteverket. Och de vittnar med på bred front att de föreläsningar, 3 stycken som jag höll i slutet på 90-talet, var extremt viktiga för dem. Och de har också skrivit en bok om detta, från fruktad skattefogde till servicemyndighet. Alltså, så ni kan inte hålla på så här. Förenkla så mycket som möjligt. Va? Och tänk på, människor vill ha hjälp med att betala skatter som de vet att de ska betala. Va? Så ändra hela er attityd. Va? Alltså, bygg detta på tillit, inte misstro. Alltså. Och det fungerar.
Ja. Om man då jämför med till exempel kommunal bygglovsansökan.
En mardröm.
Alltså en mardröm. Alltså det är ju som att om Dantes, liksom den gudomliga komedin, hade känt till den svenska bygglovshanteringen. Och i princip, om man ställer frågan, hur ska jag liksom den här lilla elskåpsfrågan, så att säga, någon liten grej som verkligen behövs för huset, som måste placeras på tomten därför att det får inte plats i det hus som är, ska vara handikappanpassat fast det är på nö där det bara är klippor. Man finner sig alla regler. Man försöker göra rätt. Och så frågar man beslutande handläggare om hur ska jag göra? Och personen svarar, det är upp till dig att tolka lagen och genomföra lagens mening. Jag kan bara efteråt komma och säga att du har gjort fel.
Mm.
Jag är förbjuden att rådge dig hur du ska tolka det. Men så detta är ju absolut, det borde vara tvärtom. Jag frågar ju, hur ska jag göra för att göra rätt? Berätta för mig hur det, den här jävla stolpen ska utformas och var den ska placeras.
Sånt svarar ju Skatteverket på.
Ja, de rådger ju igen.
Ja, jag har väldigt goda erfarenheter också. Jag har ju rekryterat rätt många forskare från andra länder va, som kommer hit och de behöver hjälp med det. Skatteverket är ju ett under av hjälpsamhet. Alltså.
Men det där får liksom politiska, det får liksom djupa konsekvenser för känslan av att samhället fungerar.
Ja, det är ett socialt kontrakt som fungerar helt enkelt.
Och att man kan lita på att den här personen, om än till och med ett avslag, är okej okay, liksom. Om det sker på ett rimligt sätt, överblickbart sätt. Och jag får ju också känslan då att det är något skumt liksom som pågår när det liksom det är helt icke-transparent. Vi behöver inte gå igenom detta, men en annan sån här sak, och det kan vara så att jag blandar ihop det här nu, får du faktiskt rätta mig, men var det en annan bok som handlar om Gustav Möller väldigt mycket?
Ja, Gustav Möller spelar en rätt stor roll i den här boken.
Ja, men även i andra saker du har skrivit sen också. Ja, men precis, för det är det, jag minns nog den diskussionen, men när jag kom in i politiken, då var det en ganska stor debatt med liksom de här kring tidskriften TLM. Greider och Peter Antman och sådär. Och då uppfattade jag dig att du var för privatiseringar och de var emot privatiseringar och du anförde liksom Gustav Möller för i princip. Det var lite grann den här diskussionen om transfereringar eller så att säga, eller verksamheter. Lite det här Göran Perssonska, att man kunde skära ner på transfereringarna men inte på verksamheterna. Har jag uppfattat det rätt?
Jag tror aldrig jag har använt ordet privatiseringar. När jag pekade på en annan sak, och det var vikten av om man ville behålla medelklassen inom det här systemet, så hade vi ju fått en väldigt starkt ökad individualism i samhället. Man kunde mäta detta. Folk ville ha specialpedagogik till sina barn och
valfrihet.
Men det fanns ju ett annat problem också. Utan valfrihet här så är du ju utlämnad åt den individuella rektorn eller den individuella skolan. Säg att du har ett barn som mobbas och du går till skolan och försöker få ordning på detta. Och de kan inte göra någonting. Det är ett slags övergrepp att du inte får välja en annan skola som du tror. Och jag trodde det var nödvändigt. Jag var starkt för att man skulle öppna upp för valfrihet. Däremot har jag varit ytterst tveksam alla år, även då till vinstuttag. Och det beror på, alltså det vanliga argumentet är ju man får göra vinst på en byggande skola, varför får man inte göra vinst på drivande skola? Men detta med profit här, ibland så är vi ju intresserade av utfallet, hur byggnaden ser ut, hur att soporna hämtas. Va? Och när det är utfallet som vi är intresserade av, då går det att skriva tydliga kontrakt med leverantören.
Du ska hämta soporna varannan vecka på tisdag.
Ja, exakt.
Va? Och återvinna den.
Här är ritningarna för skolan. Och fungerar inte kontrakten så kan du avbryta dem eller skala dem. Men i många fall så är vi ju intresserade av processen. Hur eleverna undervisas. Hur åldringarna tas om hand. Och det är nästan omöjligt att skriva ett fungerande kontrakt för processen. Hur skriver du ett kontrakt att de äldre på äldreboendena ska behandlas med integritet och värdighet? Du kan inte skriva, och då innebär ju marknadslogiken att vi får hela tiden en tendens att, som man säger på engelska, cut corners, alltså ta genvägar. Det är ju det vi ser med glädjebetyg och de missförhållanden som man kunde se i äldreomsorgen. Mina kollegor i Göteborg, Carl Dahlström och några andra, visade ju att det var rätt stora skillnader i dödlighet under coronaepidemin. Bäst klarade sig de ideella. Sen kom de kommunala och sen var det ett bra hopp ner till de kommersiella. Så, och jag var med och såg till att man översatte en bok om detta så tidigt tror jag som 92. För att liksom varna för att ja, man kan ha valfrihet och så, men man ska vara ytterst försiktig och faktiskt inte gå med på vinstdrivande verksamheten när det är processen som är det viktigaste. För det kommer inte att fungera och i stort sett har det ju inte fungerat.
Nej, jag tycker att det är märkligt, en lapsus på något sätt i det här samtalet, därför att jag är ju socialist och jag är för blandekonomi, jag tror liksom, och marknadsekonomi, jag tror vi kommer ha en blandning, och frågan är liksom inte att avskaffa kapitalismen utan hur den ska bäddas in och hur den ska så att säga bli anständig och att problem ska förebyggas och hindras och så. Och så ska de betala lite skatt också. Mycket svårt allt det här jag beskriver. Det är inte att avskaffa den, det är lätt. Att driva den på ett bra sätt är svårt. Men någonstans, det enda jag vet i mitt eget liv, yrkesverksamhet, privatliv och så, det är ju oerhört starkt sådana här ekonomiska incitament där. Och min favoritberättelse är ju den helt sann. Någon sommar när vi var ute på en ö, vi hyrde där liksom en liten stuga varje år. Och där hade de en liten butik där de hade typ bullens pilsnekorv, liksom sådana här små plopp och godisar och lite öl och lättöl och sånt där. Och så skickar morsan en. Och så en dag så frågar gubben som har butiken då, som var öppen typ 2 timmar om dagen, om jag ville liksom, och en kompis kunde liksom hjälpa honom med panten. Och då kom liksom pantbåten, Pripsbåten, den statliga Pripsbåten kom, så den måste ha varit liksom tidigt 90-tal eller någonting. Och då så skulle vi släpa de där jävla säckarna med ölburkar, vi släpade backar, vi drog kärror och höll på. Och sen blev vi så otroligt besvikna, för jag tror vi var så med att vi fick cash i handen av de vägde säcken och de liksom räknade panten i taskor och så fick vi liksom 30 spänn. Och så liksom insåg vi att det var ju väldigt lite liksom pengar då, till och med på den tiden. Så vi kom på att nästa gång båten kom, då hade vi suttit och ploppat ner en liten sten från grusstigen, en singel, i varje ölburk. Och då fick vi 60 spänn.
Ja, det ser man.
Och då var vi liksom 9-10 år. Och då, för vi fick en incitament att om vikten spelar roll, då ska flaskorna vara jävligt tunga. Helst fyllda med öl.
Cutcorners kallas
det. Cutcorners. Ja, men, och vi tjänade då 3 gånger så mycket på detta. Vi hade blivit otroligt bra friskoleentreprenörer.
Ja.
Och en annan sån här rolig anekdot som är liksom, nästan lite häpnadsväckande var att en gång när jag jobbade för massa år sedan på ABF-huset i Stockholm på ABF, då ändrade man betalningssystemet per studietimme. Man har alltid haft problem med att folk, det är lite fusk och det är lite sådär svårt att beräkna och vad är en studiecirkel och så. Men då var det liksom så här att då hade man ett system som var att man fick per studietimme, per 40 minuters period, så fick man ett bidrag. Och alla föreningar från liksom rockbandet till PRO ville liksom ha många timmar på samma lista. Man vill inte fylla i så många listor, man vill ha väldigt många timmar. Och så var vi väldigt oroade då att när det här enormt, och sen skulle man plötsligt få betalt per cirkel. Och då blev det plötsligt en incitament att ha många korta cirklar.
Mm.
Och häpnadsväckande nog, så på en, som en given signal, så hade alla, inklusive liksom invandrarföreningar och så vidare, långt ut i spenaten, långt ifrån centralkommandot på ABF-huset, de hade exakt förstått hur det här bidragssystemet förstod.
Folk är
klipska. Rockband med 12-åringar, de hade förstått. PRO-arna hade förstått. Alla gick, de som hade stått och bönat att de skulle limma ihop listor för att få många timmar per lista, per cirkel. De här ville nu istället ha många cirklar per lista. För att de skulle helt enkelt få en stämpelavgift, 500 spänn per cirkel. Och förr fick de 40 spänn per timme. Och, så här, och detta är ABF då, som inte är en kapitalistisk organisation. Alla förstår ekonomiska incitament. Men i välfärdsstaten, i järnvägsunderhåll, i vad det nu är, där antar man då på de här kapitalistiska institutionerna, Näringslivets forskningsinstitut och Timbro och så vidare, nej, detta skulle absolut aldrig kunna påverka någonting av driften. Om det står i kontraktet att mamma, de gamla ska duschas en gång i veckan, det var ingen som skrev att det skulle vara varmvatten och ingen sa att de skulle ta som hand och föra sin dusch, utan detta kan jämföras med vattenslang.
Ja.
Nej, men förstår jag menar. Finns.
Jag förstår, ja.
Nej, men det är ganska, att de inte fattar, och det är klart att de fattar.
De förstår, men de vill inte gå med på att de förstår. Det är min tolkning.
Men det är intressant ändå tycker jag att det är så. För det här tycker jag är, det är ju inte att man inte förstår prismekanismen eller incitamentet. Utan att det kanske inte passar i alla sammanhang. För att det förstör processen.
Ja, visst. Ja, men kan man liksom gå runt genom att ta genvägar så finns det ju hela tiden den frestelsen. Och sen kommer man i situationer och man kan få, ja, jag kanske inte skulle göra det, men om alla andra gör det, jag är ju en idiot om jag inte gör det. Va? Varför ska jag spela hederligt om ingen annan spelar hederligt? Alltså?
Ja, precis. Det där tycker jag är liksom väldigt att man inte, och alternativet blir då i vissa de här, jag menar ta en sån sak som att om man tänker att man har ett äldreboende oavsett driftform. Det finns ett oerhört värde för oss som medborgare. Dels som själva gamla och dels förhoppningsvis blir vi det, men också för anhöriga och så. Att veta att om gamla moster Agda eller morsan skulle vara ensam när hon drar sin sista suck, för att de kanske inte har några släktingar, eller för att de inte kunde komma dit, eller för att det skedde plötsligt.
Då sitter hon och håller händerna. Min mamma blev 103 år, så jag vet allt om detta.
Värdet av att att hon är omhändertagen och inte ensam.
Ja.
Vad är det? Det är oerhört mycket värt. Ja. Men kanske inte i bokföringen.
Nej, syns inte.
Och det kanske behövs då en personal extra hela tiden som kan kliva in.
Ja, det är det.
Ja, jag tänker så här, bara för att avsluta det här. Det här liksom privatiseringsexperimentet, man kan ju välja att se det som ett ideologiskt experiment pådrivet från höger, från kapitalintresset som vill in här. Men det var ju också så att det fanns problem i den offentliga välfärden 80-90-tal. Vad tänker du om vi skulle reglera det här igen? Vad ska man tänka på? Vad ska man lära av de misstag, den här stelbändheten, det här, de här liksom regleringen?
Jag är fortfarande starkt för en välreglerad valfrihet. Jag är för marknaden, men bara den välreglerade marknaden. När detta inträffade, då hade jag ju kontakter med bland annat Kommunal och andra faktorer. Varför tar ni nu inte chansen och hjälper era medlemmar att ta över verksamheter? Bilda, på den tiden kallade jag det kooperativa personalägande, men intresset var absolut noll alltså. Om jag också får berätta en anekdot, min dotter då var i behov av 1,5 år gammal barnomsorg, vi bodde i Uppsala, då gick det alltså närmare 100 förskollärare i Uppsala arbetslösa. Och då ringer jag Kommunal och säger, jag förstår inte det här, lokaler finns, efterfrågan är garanterad, ekonomin är garanterad, varför hjälper ni inte era arbetslösa medlemmar att öppna idén om... Föräldrakooperativ är ju rätt dum alltså. Va? Mm.
De har ju minst tid av alla att driva förskola.
Och städa och hålla på. Och då fick jag så att det ligger inte för oss och våra medlemmar att göra så här. Nej. Vi vill vara anställda. Va? Det tror jag var ett svårt misstag. Man skulle ju kunna, till exempel om man vill nu plocka väck det här med vinster, så att ni får sälja företagen till stiftelser som personalen administrerar. Ni ska få betalt. För vad företagen eller är värda naturligtvis. Va? Det finns ju sådana möjligheter. Vi skulle ju då om de fackliga organisationerna och vänstern varit lite på tårna kunna haft tusentals personalägda förskolor, skolor, vårdcentraler, tandläkare, folktandvård och så vidare istället för de här privatkapitalisterna som ju inte har rosat marknaden alltid.
Vi kommer ju prata mer om det här, men jag tänker att det finns en sån här grej i att det måste komma från medlemmarna för att det ska ske. Därför att jag tror det ligger i sakens natur att fackföreningen den är ju startad i arbete mot kapital. Och det här du beskriver är någonstans arbete med kapital. Eller alltså att man upp, det här är ju en annan relation, det ska vi komma in på. Och att man är trygg i att vi organiserar arbetskraften. Och så reglerar vi maktrelationen mot kapitalet eller mot arbetsgivaren.
Ja,
och man är osäker på den här frågan. Och vart leder, kommer de här då ägarna bli någon sorts företagare då som kanske inte är med i facket och så? Jag tror att det finns en sån osäkerhet. Så man måste se det som att det finns en potential här att opinionsbilda.
Jag ligger i.
Men jag vet.
Det går trögt kanske, men... Alltså kanske är det så att man överskattar intresset för demokratiskt ansvarstagande i form av sådana här personalägda företag. Man kan jämföra med bostadsrättföreningar.
Ingen vill sitta i styrelsen, alla vill äga och tjäna.
Alla vill äga och vara med, men det är inte alltid så lätt att få fram folk. Vi har en slags mental bild att vi ska vara anställda eller ägare, va?
Mm.
Inte på samma gång ta ansvar alltså.
Men att hyra sin bostad är ju ganska trevligt. Det finns ju fördelar. Alltså, om det inte var så olika skatt, olika förmåner och det ägda boendet eller det, när du hyr av banken som min pappa brukar säga. Vi hyr av familjebostäder.
Mm.
Och andra hyr av Nordea.
Ja, det finns ju många skäl till att detta inte fungerar i Sverige. Detta är ett av dem alltså. Men det finns ju många andra skäl också. Vi har ju Europas sämsta lagstiftning för att sådana här företag alls ska kunna bildas. exempelvis att man får inte, som vilket är det vanliga i USA och i England, där sådana här företag nu ökar dramatiskt, är ju att de anställda kan köpa företaget med företagets tillgångar och kommande vinster som säkerhet. Det är lagenligt förbjudet i Sverige. Alltså.
Alltså en sån där, det är lite folkupplysning här i Svarta pressarna. En sån där som vi redan har nämnt, men som du har skrivit väldigt mycket om, det är ju välfärdsstatens konstruktör Gustav Möller. Varför är han en sån liksom stor hjälte och varför han, hur kan han vara så bortglömd i socialdemokratin och i samhällsdebatten? Ingen stor biografi ens.
Det finns en biografi, men den är inte så jättebra. Nej.
Ingen stor?
Ingen stor, nej. Det beror på några saker. Det skrev han ju ingen sån här som Memoir. Wigforss gjorde. Liksom, sådär. Wigforss var ju först marxist. Sen blev han en väldigt konservativ finansminister. Och sen han avgick blev han marxist igen. Va? Men Möller var en mer praktisk marxist. Han är med och startar Marx-sällskapet. Och när det kommer då att socialdemokratin ska komma in i regeringsställning, då säger han, nu måste vi diskutera mer konkret hur det ska gå till. Och sen är han ju intressant på många områden. Han är bland de första som säger det här liksom med förstatligande, det kommer inte fungera. Vi kan inte låta ämbetsmännen sitta och styra företagen. Vi måste hitta andra former. Och sen är han väldigt noga med att försöka immunisera sina reformer mot byråkratisk godtycke. Sen är han ju,
och det är också liksom grundat i en klasskänsla egentligen, ja. Att folk ska inte stå med mössan i hand.
Exakt, det är precis så han beskriver. Alltså vi ska gå från fattigvård till socialpolitik som bygger
från
på
undersåtet medborgare.
På rättigheter alltså. Och sen är han ju också väldigt listig när han bygger den moderna arbetsförmedlingen. Där han inser att man kan inte liksom ha akademiker som sitter där och ska vara arbetsförmedlare. Utan då, inte som politiska belöningar, utan det måste vara människor som förstår arbetsmarknaden. Och då börjar man ju rekrytera väldigt många med facklig bakgrund. Alltså för ja, they could talk the talk. Ja. Det var lite så när jag höll på med att nästan varje sten jag lyfte så dök han upp på något sätt. Bland annat så... Han sitter ju då, jag tror det är 44 eller så här med 45 med statistiken och får en chock. Alltså den tidens socialister och marxister som Möller, de var ju övertygade om att liksom den tekniska produktivkraftsutvecklingen skulle innebära att den industriella arbetarklassen bara växte och växte och växte. Så det, majoriteten skulle liksom vara garanterad. Och då upptäcker han en sak. Nej, den har slutat växa. Det som växer nu är de lägre och mellantjänstemännen. Och då blir han ju väldigt orienterad. Vi måste få med dem på båten. Va? Och bygger sina reformer så att de ska också gynna. Alltså vi får liksom inte arbetarförsäkringar. Vi får folkförsäkringar. Så han är en otroligt... han är en politiker han är marxist. Han tänker marxistiskt. Men liksom han tänker inte bara liksom kamp, utan hur ska det här faktiskt organiseras? Sen ska man inte glömma en sak. Han är ju väldigt tidig på att ta avstånd från den leninistiska bolshevismen. Alltså han åker ju som rätt ung 1918 över till Finland på partiets mandat för att försöka övertala de finska socialdemokraterna att det här med våld och klasskrig, det är inte bra. Ni kommer förlora er moraliska överhöghet. Va? Och försöka tala dem till rätta. Alltså det finska inbördeskriget börjar ju med att röda garden åker runt i Helsingfors och fiskar upp folk som de tycker är borgerliga och misshandlar och dödar
de
dem.
Liksom, det, men de kanske inte förtjänar att bli ihjälslagna.
Nej,
eller
precis. Det var, alltså, gå inte den vägen. Va? För detta kommer, han fick ju rätt alltså. Det finska inbördeskriget var ju ett av de dystraste nederlagen.
Ja.
Men det är ungefär samma. Han var ju inte heller förtjust i det här med fabriksockupationer. Det skulle inte gå till på det viset.
Men det är också så att han och Per Albin är ju, de bildar ju det som blir SSU. Ja. När det gamla ungdomsförbundet har blivit,
snett, ja.
Blivit som under Zäta Höglunds ledning blivit det som idag är Vänsterpartiet.
Ja.
Så han har väl alltså, väldigt radikal demokratisk socialist, men ja. Aldrig över skranket.
Aldrig,
det är ju, nej. Jag, det är rätt i min bok ja. Hela vägen. Men idag är han helt bortglömd. Alltså han avgår ju väldigt tid. Eller han avgår ju då när han inte, alltså ett par, något år efter att han inte blir partiledare. När det landet blir det 46.
Han sitter kvar i regeringen. Det är 51 med är bondeförbundet, okay, som han avgår.
Men sen lever
det ju in den, i... Alltså Lander skriver om detta. Det är ju den finansiellt reaktionära Wigforss och den mycket finansiellt konservativa Sköld som lyfter bort den. De är rädda för att hans kostsamma sociala reformer, men Melander skriver ju faktiskt att förmodligen hade han mycket mer rätt än dem. Alltså sociala reformer, rätt utformade, är ju bra för produktiviteten. Men
ja,
han bortglömd och bortglömd, men det är lite konstigt att det liksom inte finns någon riktig biografi. Det finns ju en speciell, han var ju väldigt slarvig med sin privatekonomi.
Och han hade väl lite olika, han var lite, ja, de var ju lite progressiva även på kärleksområdet.
Ja, han, det är ju inte ovanligt att sekventiell bigami är ju inte olagligt alltså. Den ena efter den andra sådär. Han hade några fruar, men det, jag tycker det är lite löjligt att hänga upp sig.
Han levde också väldigt, han gick liksom lite grann in i tystnad efter att han lämnat regeringen.
Ja, alltså han lämnar regeringen.
Och han skrev ingen biografi.
Sen händer något rätt tragiskt. Alltså, socialdemokratin hade då en åldersregel att ingen över 70 skulle väljas.
Jaha.
Till. Så han, Lander skriver...
Idag är det tvärtom. Ingen under 70 kommer ut i fråga.
Så de vill få in honom i riksdagen igen då, va? Men man uppverkar det ena partidistriktet efter det andra. Alltså. Så han får en lite tragisk...
Lite förnedrings...
Lite så, va? Ett lite tragiskt slut.
För han kunde bli ett ålderspresident i riksdagen.
Whatever, alltså. Jaja. Men det finns ju en rätt rörande sak. Någon gång när han fyller 60 så startar LO en insamling till honom. Alltså, och som belöning liksom för allt han har gjort nu med pensionen och barnbidragen och gud vet allt. Och det var fantastiska pengar i dagens läge som folk gav. Alltså, det är första gången han får ordning på sin ekonomi. Tänk dig idag att någon skulle komma och säga, nu ska vi göra en stor folklig insamling till Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson. Folk har ju skrattat ihjäl sig.
Då hade Akademedia och Danske Bank och Investor varit bland givarna liksom.
Absolut, ja. Men inte var, det var vanliga jobbar som de gav en 10, en 5 alltså. Och jättestor uppslutning var det.
Men det är det här ledamotshuset som ligger där mellan riksdagen och Gamla stan. Som vill ligga med kanslihuset. Där finns ju det här monumentet i mitten för det allmänna barnbidraget.
Ja.
Och då, när jag ser den så blir jag nästan, då tappar jag nästan, då faller en tår. Alltså, ja, det är så otroligt vackert. Och de här enorma landvinningarna och han var ju luven också på Alva Myrdal. Eller de hade helt olika strategier, kan man säga.
Ja, Alva ville ju att, gick ju för naturalinjen. Man skulle inte ge pengar
alltså,
till folk.
Alltså socialbidrag i princip.
Alltså man skulle då gå, nej det var inte ens pengar, utan man skulle gå till kommunala utminutieringsställen och där om man var fattig eller resurs, ekonomisk resurs, kunna bånga ut vitaminer, kläder, skor och vad nu barnen behövde, va? Och Möller han bara körde ner det och sa, ska vi absolut inte ha det, va? Och just på det här skulle skapa avundsjuka, byråkrati, och det skulle framförallt stigmatisera de fattiga.
Lite
och det
grann,
gillade han inte alls.
Lite grann idag som den här, när regeringen till och med kör liksom, i princip fake news, när man räknar fram liksom då någon fake, teoretiskt existerande familj som har väldigt många barn och ensamstående och så vidare. Det är klart att man checkar man in 32 lådor i boxen så skulle, och liksom alla är förtidspensionärer, så skulle man kunna få 48 000 i socialbidrag, vilket ju ingen har fått då. Och har man 8 barn kanske man till och med behöver det beroende på vad hyran är. Men det här, alltså, på den här tiden, jag har ju haft en dagmamma som berättade hur det var att vara alltså, i princip fattig Jon och liksom få liksom, mat och kläder och sånt av liksom, det allmänna. Och det var ju inte roligt. Man såg på vem som var fattig att de hade tråkiga kläder och fick matpaket när andra inte fick och fick, de spottade på dem. Och så.
Andra länder, alltså bara i USA, är det vissa, de flesta ska ha med sig mat, men, food stamp, men liksom. vissa har då food stamp som får, det är klart att det inte är bra alltså, att bli stämplad i pannan på det där viset. Alltså.
Vi har ju socialbidrag för den som verkligen inte har något annat och behöver pengar för att mätta sina barn.
Det kommer alltid finnas hål i systemet. Alltså. Mm. Det går inte att bygga ett system som det inte är hål i, men de kan ju vara större och mindre.
De där filosoferna som du kritiserade med din första stora bok där. De som vill skapa det perfekta samhället med ett Excel-dokument liksom över hur rättvisan blir perfekt i sista kolumnen. Jag tänker så här, när man har det här, vi har ju haft det här tidigare, vi har haft många seminarier ihop och så. En sån där grej som jag tror många tänker på när de hör det, det är liksom din kritik av genusforskningen. Och hur ser du på det där idag? Och jag har ju haft förmånen att träffa flera av dina liksom kvinnliga doktorander och sådär och pratat med dem och sådär. Och det finns ingen som är så omtyckt av doktorander och medarbetare och så. Men liksom, du hade något krig på 2000-talet mot genusforskningen. Nej. Vad handlade det där om?
Aldrig varit negativ mot genusforskning som forskning. Jag har tvärtom handlat 4 doktorander, skaffat mycket anslag, jag har haft med ett genusperspektiv i princip i varje större projekt som jag haft. Det har gett stor vetenskaplig utdelning också. Det jag reagerade mot var särorganiseringen. Alltså att man skulle bygga specifika institutioner och centrum för genusforskning och inte integrera det här perspektiven. Och jag var motståndare till detta av 2 skäl. Dels är ju genusperspektivet brett, så du skulle då försöka få ihop folk som studerade 1800-talets romantiska litteratur med folk som gör rätt matematiska beräkningar över löneskillnader mellan män och kvinnor.
Det gick och regressionsanalyser.
Ja, alltså det fungerar. Ja, man försökte detta i Göteborg, det fungerar ju inte. Va? De har inget att prata med varandra om. Det andra är ju att någon måste ju förklara för mig hur mer könssegregering ska leda till jämställdhet. Det blir ju i princip flickskolor. och det har aldrig någon lyckats förklara. Alltså, jag har aldrig varit på något sätt mot genus. Jag tycker det är ett intressant perspektiv. Det ger resultat. Utan detta har mer varit en organiseringsfråga. Sen kunde man ju inte som Yvonne Hirdman skrita i en utredning om att när hon fick kritiska frågor från en manlig student så då skulle man bara be dem hålla truten. Alltså. Alltså, lika behandling ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
Ja, nej, men
det där är ett missförstånd att jag skulle ha något otalt med genusforskningen. Så, jag säger som man sa i den amerikanska södern, för flera av mina bästa vänner är genusforskare.
Ja, nej, men det var lätt att få bild. Du är ju så kraftfull och energisk så att det är ganska många din debattartikel där om väldigt många olika ämnen som jag har läst väldigt många av dem. Och under några år var det väldigt mycket om detta och kritik och olika aspekter av detta och så. Liksom,
det fanns en annan dimension på det också. Jag tillhörde dem som menade att Yvonne Hirdmans berömda bok Att lägga livet till rätta inte stämde överens med den faktiskt förda politiken. Där hon pekade ut att det fanns liksom en socialingenjörskonst från Alva Myrdal och Gunnar Myrdal där man skulle liksom förändra. Men vad Yvonne hade gjort var att hon hade bara läst utredningar. Och där fanns det här perspektivet. Men Möller körde ju över dem, va? Svensk politik avgörs av riksdagsutskottens utlåtande. Och där fanns ingenting av detta. Så som han körde över Alva Myrdal när det gällde naturalinjen till exempel. Möller var ju inte alls förtjust i kris i befolkningsfrågan. Han sa ju, den här kan man använda för att skrämma högern till att gå med på sociala reformer och ingenting mer. Va? Så vi var inte överens om detta. Va?
Och den
boken, alltså Yvonne är en framstående forskare. Nu skriver hon ju väldigt läsvärda romaner. Och så. Och nu på gamla dagar så kan ju konstatera att hon tycker som jag, man ska inte särorganisera det här med genus. Det ska in i historia, i nationalekonomi, i statskunskap, i demokratiforskningen och inte minst i korruptionsforskningen har det gett väldigt intressanta resultat.
Vi får ta hit Yvonne Hirdman, hon är ju en kraftfull person hon också, så istället för att säga att du inte får säga det här för att hon inte är här och kan försvara sig, så tänker vi att Yvonne Hirdman får komma hit.
Absolut,
och dra sina fantastiska forskning. Jag tycker så här...
Jag beundrar många av hennes forskningsresultat. Ja, det. Men henne. Just den boken, den fick ju ett enormt genomslag också. Va?
Och den blev ju också lite grann en del av den här nyliberala attacken mot socialdemokratins välfärdsbygge.
Absolut blev det det.
Zaremba och hon, och liksom den kritiken av att man har lagt livet till rätta och steriliseringar och så vidare. En annan sak jag tänker på, bara som man måste liksom diskutera, apropå korruption och så. Du har ju skrivit en del om Israel, du har själv judisk påbrå, och i dagarna nu så har den Israels längste premiärminister någonsin, Benjamin Netanyahu, han har begärt hos presidenten i Israels att få bli benådad. Jag är inte skyldig, men jag vill gärna bli benådad. Hur ser du på det? Hur ser du på den här? Jag gissar att du kanske inte är ett fan av Netanyahus regering, men hur ser du på liksom det här läget, Israel, den här processen? Vad fan håller på att hända? Jag blir bekymrad. Dels för det här liksom övervåldet slash folkmordet mot Gazas befolkning. Våldet nu i Västbanken. Men till och med om man skulle vara så att man mest bryr sig om Israels väl och ve och den befolkningen. Då är det här inte alls säkert att det är bra för Israel.
Det är heller. En katastrof för Israel. Man har ju förlorat det som vi kallar soft power, alltså sin respekt i världen totalt. I min värld finns det inget försvar för det övervåld som Israel har begått mot Gazas befolkning. Om det ska kallas folkmord eller brott mot mänskligheten eller krigsbrott, det tycker jag är en mindre viktig
massmord
fråga.
Massmord i alla fall.
Massmord är det i alla fall. Va? Samtidigt menar jag att Hamas får ta på sig en del av skulden eftersom de har förfinat konsten i att bedriva krig i skydd av civila. Så det är inget som helst försvar från min sida för det, Israel. Men principiellt, även om lidandet i Gaza är hemskt, brutalt och så. Principiellt tycker jag att det som sker på Västbanken är värre. Därför där bor 3,1 miljoner palestinier som idag fullständigt saknar varje form av medborgerliga rättigheter och skydd av polis och militär. Alltså de här fanatiska bosättarna bränner ner deras mark, odlingar, river deras hus, misshandlar dem, och den israeliska polisen står bredvid och tittar på. Jag är en stor fan, inte för hans teori om fysik, men av Albert Einstein som politisk person. Han var faktiskt väldigt. Och han varnar ju redan på 20-talet. Han var en stor sionist och så, va? Men inte mer som ett kultur. Han varnar dem och säger, om ni inte gör en rättvis uppdel med araberna kommer detta problem. It will hunt you for decades, säger han. Sen finns det en annan sak med den här konflikten som är bortglömd och som har att göra med det här med blockeringar i forskningen. Någonstans mellan 500 och 700 000, man vet inte riktigt, palestinier tvingas eller väljer att fly. Det vet man inte riktigt heller.
Alltså 48 och 48,
ja. Men under den här perioden 1923 till 1962 sker det ju nästan ett dussin likartade flyktingkatastrofer i Europa. 450 000 kareler tvingas fly. 3 miljoner sudettyskar tvingas fly, 600 000 fransmän, de flesta födda i Algeriet, tvingas fly, 1,4 miljoner greker tvingas fly, 800 000 turkar tvingas fly. Ja, det tar aldrig slut. Va? Det intressanta, alltså de flesta som studerar den här konflikten studerar den ju bara historiskt för att reda ut vem är den stora boven här. Det är ju nästan alltid Israel, och så kan det vara. Men det intressanta är, detta är den enda av alla de här flyktingkatastroferna som fortsatt orsakar våld och blod. Ingen av de andra. Ingen. Och då måste man ju som forskare börja, i min värld kan ingenting förklaras av sig själv. Man måste alltid jämföra, det är forskningens metod. Och då måste man fråga sig, vad skiljer den här flyktingkatastrofen från alla de andra flyktingkatastroferna? Och då hittar man intressanta saker. Så.
Vad är ditt svar då?
Ja, det är tre saker. Ett, i alla de andra flyktingkatastroferna har flyktingarna efterhand under också umbäranden blivit accepterad av medborgare. Men ingen av de 8 stater som gick i krig med Israel 1948 har ju släppt in några palestin.
Fast de i vissa perioder, inte minst sista åren innan 7 oktober 2023, så har det varit en ganska stor normalisering av relationerna mellan Israel och Egypten och väldigt många andra staterna runt om.
Jag menar liksom när...
Men flyktingarna är kvar.
Flyktingarna är kvar. Det andra är ju att man har permanentat flyktinglägarna. Finländarna till exempel sa 1944 när de fick, och då var karelerna 11% av den finländska befolkningen. Inga flyktingläger. Absolut inga läger. De är destruktiva. Men här har man ju också med FNs hjälp permanentat flyktinglägerna. Och det tredje skillnaden är, det är ju den här idén om helig mark.
Som båda sidor har, väl?
Ja, och den menar jag är absurd. Den ska inte accepteras av ett enkelt skäl. Någonting som du är beredd att köpa och sälja för pengar kan inte vara heligt. Det är omöjligt. Så liksom det rimliga hade varit, och EU föreslog 2014 en modell som jag skrev om redan 2009. Och det var kollegor till mig som hade blivit diplomater i EU som hade fört fram denna. Det rimliga hade ju varit att de palestinier som tvingades bort fick ersättning för vad de hade förlorat. Man betalar. Har man tråkigt att vi så här, va? Men vi, nu ska vi betala för vad ni har gått förlorade.
Men då menar du egentligen inte då, då menar du inte nu det som pågår nästan dag för dag på Västbanken.
Nu är det för sent.
Utan du menar det som är 70 år tillbaka och att man då 60
år efteråt.
Man
borde ha löst den på det sättet. Alltså, ni får ersättning. Ni skulle ju haft en stor hög, mycket förmögna palestinska familjer som kunde skicka sina barn till havet. Alltså.
Mm.
Nej, men alltså, dyrt, ja, men EU erbjöd Israel att vara med och betala för detta. Men Israel sa ju nej blankt. Alltså. Nej, det är en katastrof. Alltså, som du, jag är ju född och uppvuxen, jag är inte religiös, men jag är född och uppvuxen i en religiös familj, en judisk familj. Jag har, av min pappas, de var 7 syskon och 6 kom under och efter andra världskriget till Israel. Så jag har ju fortfarande kontakt med en hel del kusiner. Alltså.
Var hade de sina rötter någonstans?
I det som då hette Österrike.
Ja.
Ja. I Burgenland.
Okej,
okay,
men det, var, det är inte längre Österrike. Men
jo, det är Österrike. Det är än idag Österrike.
Men det kunde vara Tyskland. Det, var,
det kunde vara, ja. Men alltså i min värld är Israel kan inte uppfattas som en judisk stat, för det som Israel gör är absolut emot de grundläggande etiska principer som judendomen vilar på. Det är inte en judisk stat längre, det är någonting annat. Va? Och nu har ju också det israeliska parlamentet beslutat att man vill annektera Västbanken. Det innebär ju att man permanentar en apartheid. Alltså, de har ju varit liksom förföljda, liksom, men nu gör man det ju. Då ska man ha 3,1 miljoner palestinier som helt saknar medborgerliga rättigheter inom sitt lands gräns. Alltså, vad är det för någonting?
Nej,
det är en katastrof. Alltihopa är en katastrof.
Finns det någon, om du skulle liksom, vi kan avrunda detta ganska snart, men den här som diskussionspunkt här, men ser du någon, vad ser du som väg framåt? För att jag till de här som, jag blev liksom, jag var 15 år när, eller 16 år när Oslo-processen var igång. Det var egentligen en Stockholmsprocess som handlade på den fackliga tankesmedjan FAFO. Lite grann som om Arena-gruppen skulle köra fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina. Och jag har liksom levt med det här, att idén om en, som är det enda tänkbara tycker jag, att de här två folken måste kunna leva under schyssta villkor, liksom under egen kontroll, i någon sorts balans och respekt, slut på våldet, i någon sorts tvåstatslösning eller en enstatslösning, men jag tror det är en tvåstatslösning som är grejen liksom. Att man måste kunna liksom, i den bästa världen skulle ju inte religion och folkgrupper spela någon roll, och då skulle man kunna ha en, liksom, men de här två...
Du låter som mina vänner filosoferna.
Nej, men jag menar, då är det en tvåstadslösning, och sen kommer det väl säkert under överskådlig tid alltid vara liksom spänningar och så, men det här våldet som vi har sett de sista åren är ju, man åker nästan inte tänka på det överhuvudtaget, men man måste ju tänka på det. Men finns det någon, hur ser vägen framåt ut? För det är också problem
på... Jag är mycket pessimistisk. Alltså de möjligheter som har funnits har ju försatt. Så Israel har ju nu riktiga fascister i fascister och fascister i sin regering.
Ja, det är ju sådana som
är alltså,
inblandade förmodligen mordet på rabbin och sådär.
Kan
alltså,
mycket väl
och
vara
andra
så. Ja, det är ju förfärligt bortom ära och redlighet alltså. Men jag är lagom förtjust i en tvåstatslösning. Och jag är lite förundrad över vänsterns rop på Palestine, Free Palestine. Vad kan vi förvänta oss av en palestinsk stat? Kommer de respektera HBTQ-rättigheter? Kommer den vara demokratisk? Kommer den respektera kvinnor? Nej, det är bara att titta så här, så det blir en teokratisk helvetesmaskin.
Hur ska man göra då?
En stat där alla har lika rättigheter. USA ska säga till Israel, så är det i USA.
Vi håller inte på med apartheid.
Nej, stäng. Alla som bor inom det här territoriet nu är medborgare och ska ha lika rättigheter och lika behandlas. Det innebär ju då inom en rätt snar framtid att det inte finns en judisk majoritet i Israel. Men jag är mycket tveksam till stater som bygger på religion. Jag vill inte, med min judiska bakgrund, jag vill ju inte leva i en stat som säger vi är en kristen stat.
Som räknar folk.
Och jag skulle
liksom
bli en andra klassens medborgare här, va? För jag tillhöra fel etnisk eller religiös grupp. USA har ju faktiskt i princip den goda med sig att här är det liksom i religion, etnicitet, det har ingenting att göra med dina rättigheter som medborgare. Och Israel kan ju inte existera som en krigsmakt, skulle jag tro, 3-4 veckor om USA stänger vapenkranen. Så USA ska säga, ni ska bli som oss. Alla ska vara medborgare. Det är min dröm. Alltså.
Det är en vacker dröm.
Men den är ju inte mindre realistisk idag än en tvåstatslösning. Israel kommer bara inte gå med på det. Av ett enkelt skäl, det är 14 kilometer från en sån statsgräns till Tel Aviv. Det kan du med en haubits från 50-talet skjuta sönder staden. Alltså.
Nej, men vi kommer få leva med den här konflikten. Man hoppas bara att det här omedelbara våldet och övervåldet liksom upphör alltså. Jag tänker så här, nu är det dessutom Hesa Fredrik här. Alla krafter i landet även försvarsmakten.
Vi får överrösta dem.
Så här, jag tänker från Netanyahu då till korruption. Alltså du har ju tittat i många studier, även internationellt, stora studier på liksom korruptionens roll i ett land och vad det gör med samhället. Vad kan du säga, liksom, vad har korruptionen för roll i liksom, för samhälls... Vi har ju en diskussion i Sverige om, liksom, om tilltro till institutioner och medborgare, människor emellan. Har vi underskattat korruptionens roll? Och kanske också omfattning i Sverige?
Det är väldigt svårt att säga omfattning i Sverige. Jag tillhör dem som ju menar att de här... idén att vi har en dramatisk ökning av korruptionen i Sverige. Vi kan inte hitta några belägg för det. Alltså, vi tillhör fortfarande den rätt lilla grupp länder i världen där detta är ett problem som naturligtvis finns, men som är under rimlig kontroll. Alltså, det går ju inte att tänka sig ett land utan någon korruption alls. Det är ju som ett land utan kriminalitet. Det skulle vi ju inte se, va? Men det finns bastanta grader i det här helvetet alltså. Vad det gör? Ja, man kan säga så här, om man tittar på biståndspolitiken så har den ju 12-14 mål, va? Jämställdhet, miljö,
utbildning. Eller hade jag
fått
innan de slaktade alltihopa nu, nyss.
Men problemet är så här, men omfattande, det vi kallar systemisk korruption, kan inget av de här målen förverkligas om man inte först har fått korruptionen under någorlunda kontroll. Inte sjukvård, inte utbildning. Du kan inte ens ha demokratiska val, därför att om du har en korrupt valmyndighet så kommer den förlorande sidan ju inte acceptera valresultatet. Så ingenting går att fixa egentligen om man inte kommer åt det här problemet. Men kanske det allvarligaste med korruption, det är att den eroderar den mellanmänskliga tilliten i samhället. Alltså om du lever i ett samhälle där läraren, läkaren, offentliga doktorn, polisen, domaren är diskriminerande, korrupt, oärlig.
Går de ut i klassrummet,
ja,
i läkarstationen?
Du kan köpa dig betyg och du måste betala under bordet för sjukvård och så vidare. Och nu ska man ju komma ihåg en sak, när man pratar om detta i Sverige så tänker folk, ja det är de som är det avvikande, vi är det normala. Det är precis tvärtom. Va? Tittar du ut över världen också historiskt så ska du se att 70% av jordens befolkning lever ju under tämligen eller helt korrupta institutioner. Va? Det är normaltillståndet. Det är vi som behöver förklara.
Alltså. Just det.
Det är så man måste tänka om det. Och det vi kan hitta nu, jag är lite försiktig med att säga belägg och evidens i samhällsvetenskap, men vi har faktiskt belägg och evidens från så många håll, även experimentellt, att när man tappar förtroendet för de offentliga institutionerna, då tappar man också förtroendet för andra människor. Man tänker om man kan lita på läkaren, polisen, domaren, skattefogden. Om det är en korrupt, oärlig person, då är ju folk i allmänhet, de är ju en slags role models.
Ja, ja.
Och sen börjar man ju tänka att ja, men de flesta människor i ett samhälle med den här typen av offentliga institutioner måste ju syssla med allehanda oegentligheter för att få det de behöver. Och därför är de inte att lita på. Och det tredje, man inser rätt snabbt, man måste ju själv börja uppträda på det här sättet.
Man rullar med sedlar liksom, ja, så att man kan komma sig fram. Ja.
Precis, va? Och är man själv inte att lita på, varför skulle... Så, men jag kan väl sammanfatta de här 25 årens forskning i att det kinesiska ordspråket förmodligen stämmer. Fisken ruttnar från huvudet ner. Så det är så som korruption eroderar samhällskontraktet, kan man säga. Sen har vi naturligtvis problem med lite vänskapskorruption och sådär. Va? Men jämfört med det vi ser i världen så är det fortfarande ett problem som kan hanteras. Det finns två
oroshärdar. Man mutas ju inte in i tunnelbanesystemet utan man betalar biljetten.
När jag började med det här så ville jag ju skicka mina studenter till vårdcentraler där det alltid är en kö med och lägga fram en 500-lapp och se vad som skulle hända.
För att gå
före. Alltså det vetenskapsrådet etiska kommitté skrattade ju ut mig. Man får inte göra sådana experiment. Man måste informera de här först. Att, ja, är man journalist får man göra det.
Det var ett underbart experiment.
Ja, tycker jag också. Va? Eller, men jag är helt övertygad om att de skulle inte förstå vad som hände.
Eller en anhörig som nu hade en anledning att titta lite grann på lägenheter i Stockholm. Och gick på 4 visningar och var min i någon sorts budprocess. Och i 3, jag var lite mer lite som backbencher, liksom, stöd lite kring, eftersom det är så många miljoner det handlar om. Va? Och då var liksom grejen att i 3 av 4 processer så var det uppenbart mycket märkliga tag från mäklaren. Det var snabba beslut som skulle tas och det fanns en dold bud. Jag fattar inte att det ens ska vara lagligt med dolda bud. Och då frågade min vän, vad är definitionen av detta dolda bud? Jag har aldrig hört begreppet förut. Det dolda budet är att du inte får, ingen får veta vad det är. Okej, hur mycket är det då? Ja, det är 4,5 miljoner. Jaha, men vad är det dolda i det? Ja, det är inte, ja, och så vidare. Och sen drogs, alltså det är så här. Då fick jag bara bilden, är det så att 3 av 4, helt slumpmässigt, helt anekdotiskt, 3 av 4 processer en vecka i oktober i svenska mäklarsamfundet är liksom mycket, alltså jag kan inte säga att alla de här var, att det var fishy, men det var fishy. Det kändes konstigt. Sen är det så att eftersom alla går därifrån, den som inte köper lägenheten eller känner det här är fishy, jag vill inte vara med i den här snabba budgivningen där man på några timmar ska gå upp 2 miljoner över budet, eller startpriset. Och så vidare. Det är inte att man ägnar detta någon tid. Utan man springer väl vidare och letar efter en annan lägenhet. Där det kanske känns bättre då.
Så kan
men,
det vara.
Men har det liksom, sker det någon sorts liksom försumpning lite grann?
Det är mycket möjligt att det sker sånt i sådana här branscher. Va?
Och det är också typ 21-åringar personer utan utbildning som står. Ja, då är de här mäklarna.
Ja, överhettade marknaden. Men det finns 2 områden som oroar mig lite grann. Det ena, alltså ett som verkligen oroar mig är att organiserad brottslighet håller på att äta sig in i välfärdssystemen.
De äger ju domstolsbyggnaderna. Det tror jag de ser som en investering i framtiden.
Det är inte riktigt bra. Nej. Och det andra som jag tycker man ska se upp med, nu ska vi ju skarpt bygga ut försvaret och det innebär ju massiva upphandlingar. Och massiva upphandlingar när man har bråttom och som är tekniskt komplicerade, det är en grogrund för korruption. Va?
Där ingen kanske inte vet vad det är man köper.
Nej, alltså,
för det finns inte det än.
Så vapen, stora vapenaffär. Att, vi hade ju en sån skandal med Indien när vi skulle sälja kanoner för på indisk-italienska är beforsat adjektiv. Alltså. Att beforsa.
Att beforsa.
Ja.
Och det var den här Saudi-affären. Då var
inte
något,
heller så prydlig.
Det var ju någon saudisk, de intervjuade då från Sveriges Radio, de här 2 journalisterna som gjorde väldigt bra gräv. de intervjuade den saudiska chefförhandlaren och så frågade de om den här svenska personen från krigsmaterielinspektionen och så var det någon från liksom försvarsmakten och så var det någon från, från försvarsdepartementet och så säger den här saudiska chefförhandlaren bara tyst. Jag orkar inte höra alla de här. Alla var Saab.
Ja, de hade gått över till Saab allihopa väldigt snabbt.
Men alla var Saab. Alla agerade som Saab.
Ja.
Sälj, sälj,
sälj. Det var också så, efter det regeringsskiftet så fick ju de fyra högre tjänstemän som hade varit delaktiga i det här.
Oavsett partifärg, sossa då liksom.
Rakt in, de fick jobb i Saab alltså.
Och det är lite bättre än att gå på A-kassa.
Lite bättre så, ja, även om de nu kan kunna skriva. Nej, men det finns sådana skönhetsfläckar, va? Men om du frågar svenskar, har du blivit ombedd att betala för en tjänst som skulle...
Det tror inte jag förekommer.
Det är mycket lite. Sen finns det liksom upphandling är alltid en känslig sak, vapenaffärer och det här med den ekonomiska eller organiserade brottsligheten, det är något att se upp med. Alltså.
Därmed, liksom innan vi går in på det här med personalägandet, alltså lobbyismen, det som ni kallar för policyprofessionella, typ det som jag är, det som vi är på Katalys, fast vi jobbar inte åt partier.
Det är inget självskåd, det är bara en definition.
Det är en definition, det är inte en skyddad titel som Nej. Jag brukar säga att vara tankesmed. Som tur är. Nej, men det är på något sätt, jag tänker ibland att grejen med den här saken är en person, framförallt från vår sida i politiken, vänstersidan, socialdemokratin, går till så att säga kapitalet utan att passera gå. Väldigt många socialdemokrater och fackliga jobbar ju åt kapitalet, som metallarbetare på Volvo eller som så att säga, på Ericsson eller på ICA. Eller något. Många jobbar i fria näringslivet och är medlemmar och sen, det är inte det som är problemet, utan när man utan att passera gå och restriktion eller preskriptionstid står alltså helt enkelt går över till kapitalets politiska organ och där utför man ett arbete som i princip är att man är helt enkelt buktalare eller man är ombudsman för kapitalet mot socialdemokratin. Då tänker jag att det är ju inte olagligt. Det går inte att hindra i någon mening att man gör så, att man vill göra så.
De kan ha bytt åsikt också.
De kan ha bytt åsikt. Många har nog bytt åsikt och nu blir det tydligt. Men jag tänker att det finns en, liksom, att det är någon sorts ideologisk korruption. Det här behöver inte, liksom, att det är inte olagligt, det går kanske inte att stoppa att en sån som Stefan Stern, biträdande partisekreterare, statssekreterare och flera, Mona Sahlins närmaste man, idag jobbar han åt Investor och Axelsson Jonsson. Det får man också göra. Men han gör det som hans tyngd här är att han är socialdemokrat som kan prata. Åt socialdemokratin så att säga.
Jag har en kollega i Göteborg, Birgitta Niklasson, som har etablerat termen kontaktkapital.
Mm.
Alltså,
mobiltelefonboken.
Ja, alltså de vet hur man tar sig in i systemen. Det finns ju en förändring under som man går 20 år. Alltså Ingvar Carlsson-generationen, när de steg av, så liksom de förärades ett bekvämt medelklassliv.
Ett hyggligt statspension.
Ja, inga problem. Men nu har vi ju inte så få som blivit fenomenalt rika på politiken.
Alltså hundratals miljoner sådär.
Ja, i alla fall.
Man äger halva Sveaskog.
Lite så. Va? Alltså, det tror jag inte är riktigt bra. Alltså, att man kan bli så, plötsligt kan bli väldigt rik på politik. Och en förklaring som följer hennes term, det är ju att man besitter ett stort kontaktkapital.
Mm.
Man vet vilka man ska kontakta om man vill ha igenom någonting och så vidare. Något annat kan det ju knappast vara. De vet ju inte hur man sköter företag. Alltså.
Det är väl sällan så att de här personerna driver skola åt Wallenberg, utan de är friskolelobbyister.
Ja. Ja, och liksom kommer med råd och så. Mm. Om ni nu vill göra det så ska ni prata med dem. Om ni, och sen är det ju också viktigt att veta i politiska processer, när ska man gå in? Va? Alltså, är det utredningsfasen eller kommitté? Alltså, sånt där kan de på sina fem fingrar.
Jag tänkte väldigt mycket kring det här, jag har gjort det många år, men jag skrev min bok om Håkan Juholt och det som hände honom och så, och då fick jag syn på de här mönstren ganska mycket och så. Och det är på något sätt att de här lobbyisterna, inte minst på vänstersidan, att de blir som en störsändare.
Ja.
Att om man säger så att det finns en folkopinion där 70-80% vill förbjuda och reglera vinster i välfärden. Och så har man en socialdemokratisk partiledning som är lite, alltid lite desorienterad och liksom rådvill och lite så hjälplös. Och så har de gamla kompisar och medarbetare och folk med väldigt stor erfarenhet och tre statsministrar och så vidare, förtroende, som på något sätt groomar dem att tro att lyssna inte på det här, och kommer med opinionsmätningar betalda av Kreab och Svenskt Näringsliv. Vem har betalt den här undersökningen? Vem har berättat för Mona Sahlin att hon, vem har inte berättat för Mona Sahlin att de här snabba siffrorna från Valun inte går att lita på, för man har inte viktat om att arbetare kanske inte svarar på såna här enkäter lika mycket som andra och så vidare. Alltså helt enkelt personer som på sätt är som en stör, nästan som en sån här, du vet, Kubas regim stör ut sändningen från exilkubanerna i Florida, så att inte folk kan höra Radio Free Havana. Och de här lobbyisterna på sätt, man har SAF-radio i öronen liksom, så man hör inte folkets sång om man ska snacka Les Miserables. Och att det där tycker jag är ett oerhört problem, att det blir, alltså en person då med socialdemokratisk partinål kan jobba åt kapitalet, och jobbet är att förvirra den socialdemokratiska partiledningen, att inte kunna göra en egen bedömning av folkopinioner och rationella beslut. Och de hamnade ju fel i 10 år i vinstfrågan.
Ja.
Håller du med mig?
Ja, jag har ingen annan åsikt. Detta förvirrar ju också väljarkåren, alltså att folk kan gå så där fram och tillbaka. Då uppfattar
man går ju aldrig åt vänster.
Nej,
det är inga som Axel Jonsson. Det är inga vd:ar på storföretag som säger, nu ska jag jobba ideellt i flyktingrörelsen, eller nu ska jag jobba i PRO som kanslist eller leda seminarier på ABF. Helt ideellt. Ja, utan strömmen åt ett håll.
Det är ju olika ekonomiska resurser, så är det ju bara. Mm.
Nästa sak vi ska prata om är huvudämne, personalägandet. Du har med boken Tillsammans, som var en antologi, och boken Grundbulten, som kom för ett par år sedan, som du också pratade om här i podden. Du har också skrivit om en artikel eller en kommande rapport. Vi tar om det här. Du har ju drivit frågan om personalägande under flera år. För ett decennium sedan nästan kom boken Tillsammans, som var en antologi om ekonomisk demokrati. Du har skrivit boken Grundbulten, där halva boken är i princip halva om korruptionen och statskonst och vad som skapar ett gott samhälle, och den andra halvan kan man säga handlar om personalägande som idé och teori och filosofi. Du har skrivit en kommande rapport för Arenas produktivitetskommission, eller facken industrins produktivitetskommission, som leds av Daniel Lind, och du argumenterar då för ekonomisk demokrati i form av personalägande och att det har stora fördelar. Det här avsnittet, när det släpps, så kommer också våran egen kortrapport om ekonomisk demokrati, skriven av Nils Sylvan och Patrik Witkowski, som också varit med i podden här. Och den finns att läsa på katalys.se. Om vi börjar med deras paper, som egentligen är nästan en skiss till en proposition. Vad säger de om deras förslag, som ju är väldigt besläktade med dina tankar?
Alldeles utmärkt. Jag har ju känt Patrik Witkowski i många år. Va?
Och, trots att han är så ung.
Ja. Han gjorde ju den här filmen.
En underbar kortfilm. Alltså.
Ja, om den här problematiken. Och vi har haft seminarier och sådär. Nej, jag har bara gått och sävlat. Det som jag gillar är att den är lite hands-on. Vad som faktiskt måste till. De har ju 12-13 punkter som jag tycker är bra. Kanske skulle de betonat lite med att en sak som verkligen behövs är liksom en större utredning som presenterar ett antal funktionella modeller för hur man kan bilda eller göra när man ska överta företag med det här. Och man kan inte bara ta den amerikanska eller den nu mycket framgångsrika brittiska eller andra modeller och liksom köra dem. Det måste ju anpassas till svenska förhållanden och vår arbetsrätt och så vidare. Där behövs liksom ett, vad ska man säga, klassisk svensk stor utredning. Glöm inte en intressant sak.
Man kanske hittar
Tidöavtalet innehåller en formulering att man ska understödja att personalen kan överta sådana här företag.
Nej, men det är en av de få riktigt som vi omtyckta punkterna.
Ingenting har hänt, va? Men det står faktiskt.
Och den drivs inte av någon, men den bara finns där.
Ja.
Jag tänker så här, den här frågan om personalägande. Vi har ju en lång debatt under 70-talet och 80-talet om kapitalkoncentration och hur den solidariska lönepolitiken ledde till övervinst i kapitalet. Så blev det då till löntagarfonderna. Stor politisk strid och sen som startade liksom näringslivets offensiv, som ledde till privatiseringar, till Timbro och så vidare. Och sen 30 år senare till att Katalys startade som ett svar på det. Men om man ska ta den här frågan om personalägande, kan du förklara vad är det man vill uppnå med och hur går det till?
Socialism.
Ja, är du för det?
Ja, absolut. Jag
fast liberal socialism.
Ja, liberal socialist och Möller och många andra. Nej, men alltså om vi ska vara marxister för en gångs skull, så marxismen säger en tydlig sak. Makten i samhällen vilar i produktionsförhållanden. Den som har makten i produktionsförhållanden har också den samhälleliga makten. Kapitalism måste då vara det vi i huvudsak har nu. Det vill säga, de som står för kapitalet i ett företag har också makten över hur företaget ska fungera.
Och i förlängningen samhället.
Ja, men om man byter detta och säger nej, så ska vi ska också tillåta att och det, en marknadsekonomi, det är fullt möjligt att de som arbetar hyr in kapitalet. I en marknadsekonomi kan kapital hyra arbete och då är det de som bestämmer. Men i en marknadsekonomi, du och jag kan ju starta ett förlag imorgon och låna pengar. Och då är det du och jag som bestämmer vilka böcker som ska ges ut, eller hur? Då ändrar man ju maktförhållandena. Och socialism måste ju vara motsatsen till kapitalism. Det vill säga att det är de som arbetar som har makten i produktionen. Mycket enkelt. Och alla sådana här företag fungerar ju efter en man en röst-principen, va? Ja, vad finns det för fördelar? De är mer lönsamma, de är mer produktiva, bra mycket mer produktiva. De skapar mindre ohälsa. Det finns ju en, de betalar lite högre löner, inte så jättemycket.
Men det är bra för de ägarna slash anställda.
Ja, men framförallt trillar det ut mycket högre pensioner. Alltså. Det största sådant här företaget är ju Publix i USA, en stor matvarukedja, 260 000 anställda.
Det är som om Hemköp hade varit liksom ägt av personalen.
Ungefär, ja, ja. Och när en kassörska stiger av där efter 25 år i kassan, då trillar hon ut med ungefär 2 miljoner dollar i fickan.
Det är sant.
Ovanpå sin pension. Vi har ju delvis ett sådant system, Erik Lundberg håller på att stänga det. Men i Handelsbanken har ju haft ungefär samma, det har handlat ungefär om samma pengar. Och i min värld ser det ut så här. Den ekonomiska ojämlikheten bekymrar mig.
Men det här skulle, alltså arbetarna äger sitt företag, man, ja, är, man har sin andel. Om man är 52 anställda så har man en 52 del.
Det kan vara en ekonomisk förening, det kan vara via en stiftelse, via någon annan juridisk person. Alltså jag är inte företagsjurist.
Men man väljer sin chef. Man är med och röstar om vd.
Alltså det fungerar som alla annan representativ demokrati i en bostadsrättsförening eller så. Va? Det finns ett årsmöte, man väljer en styrelse, styrelsen utser en ledning. Och jag har ju ingen romantisk bild av demokrati, att det verkligen handlar om...
Det löser
om...
alla problem.
Nej, ja, men folk vill ju alltså verkligen... Det bästa man kan hoppas på är ju liksom ansvarsutkrävande i efterhand. Det vill säga, styrelsen vet och ledningen vet att de kan bli bortröstade av de anställda. Och det ändrar ju hela dynamiken i företaget.
Det är inte en diktatur längre.
Nej, exakt. Så jag uppfattar mig som den sista mohikanerna. Så jag är den sista riktiga socialisten i landet. Alltså.
Nej, men jag tycker att det är något otroligt intressant med det här. Vi har ju haft det här seminarier vi hade på Brunsvik för år sedan. Du har varit här i podden. Vi hade ett väldigt uppmärksammat på Socialistiskt Forum. Vi skrev till och med på DN Debatt.
Absolut.
Vi har verkligen
legat i. Men vi har inte haft stor framgång.
Inte ännu. Jag vet att reformisterna driver det här. Och Patrik och ett par till där driver det här. Det finns också ett nystartat nätverk för personalägda företag.
Ja.
Och så vidare. Så att det rör lite på sig lite långt. Men jag tänker så här. Det finns någonting som i den här boken Grundbulten. Och det är ju också med i Patriks egen bok. Som handlar om detta. Som Atlas gav ut för ett år sedan. Där finns ju något väldigt intressant, nämligen detta att som jag aldrig hade hört innan jag läste Grundbulten eller hörde dig prata om det, och det var ju det här att man kan ändra, hur man ändrar anställningskontraktet, hur man i princip ändrar maktordningen.
Ja.
För att, och ditt exempel var ju då att om Putte lånar 5 miljoner av banken och skjuter in en egen miljon och köper en bostadsrätt för 6 miljoner, då är ju han eller och hans familj kanske lite lätt livägna då till att betala räntor och avgifter och så. Men så länge man gör det så har inte banken någonting att göra med ditt boende. Och om du inte kan betala och hamnar på obestånd, då får du sälja lägenheten. Eller i värsta fall blir den på konkurs, exekutiv auktion. Men Nordea eller Swedbank har ingenting med din lägenhet att göra. Hur du möblerar det, vem du har där, vem som sover över och så vidare. Det har inte de att göra. De har ingen bestämmande rätt över produktionsmedlet så länge du betalar räkningen.
Både vänstern och högern har ju levt i den här hopplösa förvirringen att kapitalägandet är det som ska ge makt. Det finns ingenting sånt logiskt i en marknadsekonomi. Alltså, du kan helt vända
på
det kontraktet.
Om du lånar 500 spänn av mig, ja, då kan ju du göra vad du vill med den.
Exakt.
Så länge du betalar tillbaka den sen.
Ja, alltså man hyr. Alltså det är hyreskontraktet som avgör maktförhållandena. Mm. Och det eleganta med den brittiska modellen som ju nu ökar väldigt kraftigt och den amerikanska, då pratar vi ju om 11 miljoner anställda som arbetar i 7000 företag, bara 4000 är helägda av dem.
Och sen har vi Mondragon då i Spanien.
Och många sådana företag, oftast lite mindre i Frankrike, Italien. Jag kan inte Sydamerika, men det lär finnas där också. Kanada inför nu en sån lag. Danmark inför nu en sån lag. Det eleganta med den här är att de anställda köper företaget med företagets tillgångar och framtida vinster som säkerhet. Så de satsar inga egna pengar.
Nej. Det har varit problemet med de här företagen.
Absolut.
Och idén, alltså tanken när man hör om det här första gången, då tänker man så här, 70-talet, någon tekofabrik som inte går bra i Västsverige. De anställda då, sömmerskor och någon verkmästare ska då köpa fabriken, men de har inga pengar.
Nej.
Och så dör det. Och så dessutom kanske fabriken är mycket dåligt skött och det är kört på något sätt.
Men väldigt många sådana här företagsöverlåtelser i England visade sig, där kommer initiativet uppifrån.
Mm.
Därför att där finns väldigt starka, om du säljer ditt företag till en sån här trust, alltså en sån här stiftelse som de anställda kontrollerar, det är väldigt skattemässigt förmånligt. Och väldigt många som har någon sån här medelstort företag med 200-300 anställda. Ägaren är nu lite till åren kommen. Hans barn är i vadå? Balettdansöser i Paris eller konstnärer i New York. Totalt ointresserade.
Eller vill bara ha pengarna.
Ja, eller ointresserade av firman.
De vill inte driva 4 stycken Volvo-butiker som reparerar bilar i Norrland.
Vad det nu än är för någonting.
Rörfirmer.
Men då vill han inte sälja till någon konkurrent, för han vill... Det är nästan alltid han, alltså bevara företagets legacy, dess varumärke. Va? Det är liksom hans livsprojekt.
Petterssons rör eller liksom.
Ja, vad det nu kan vara för någonting. Det är både sådana firmer, men det är också rätt mycket high-tech-firmer. Där man vill bevara liksom konceptet på något sätt.
Mm.
Och man vill inte sälja till någon riskkapitalist för att slakta dem.
Man vill att det fortsätter och inte upphör.
Man vill att verksamheten ska fortsätta. Och så, då kommer inte så sällan initiativet från ägaren. Inte nerifrån alltså, så ofta som man kunde tro. Det finns ju enligt ett antal sådana här näringslivsbyråkrater, näringslivsförmedlare, eller de heter något sånt där på länsstyrelserna.
Ja, men precis. Konsulenter.
Något sånt heter de. De säger ju att det finns många sådana företag, särskilt i glesbygden i Sverige, som riskerar att läggas ner. Därför man kan inte lösa övergången. Va? Och då försöker, och jag har flera exempel på där personer som jag känner som har försökt överlåta ett mycket framgångsrikt företag.
Piratförlaget.
Ja, till de anställda. Det visar sig trots flera års försök nästan omöjligt.
Men de lyckades ut va?
Nej, det är inte de anställda utan det är en anställd, en direktör som nu tar över det.
Just det.
Ja. Och det visar sig liksom, och problemet i Sverige förefaller, jag är inte skattejurist, men det förefaller så att ingen skattejurist kan säga att om du nu får en massa aktier, om det inte är lön, och för att betala skatten på den här lönen så måste du sälja hälften av aktierna, då är det inget personalägt företag längre. Va?
Nej, nej.
Så liksom vi har ingen, det är lagenligt förbjudet i Sverige att köpa ett företag med företagets tillgångar som säkert. Du köper ju en bostadsrätt eller en villa med
och den bor sägen. I värdet så att säga.
Ja, men det får man inte i Sverige. Vi har enligt EU särskilda byrå för sådana här företag Europas sämsta lagstiftning. Nu kommer Danmark, Kanada kommer med en sån lagstiftning, alltså efter den här brittiska eller amerikanska modellen. De här modellerna är lite olika.
Och den amerikanska, den här ESOP-modellen. Vill ni höra mer om den så kan man läsa Patricks och deras papper eller lyssna på det förra avsnittet du var med. Men jag tänker så här, det är ju i princip då de tekniska lösningar som möjliggör för personalen som är arbetare eller anställda utan kapital att driva fabriken vidare där samtidigt den gamla ägaren får ut sina pengar.
Ja, detta handlar ju inte om någon konfiskering eller nationalisering. Alltså, du säger den här boken från 2012. Daniel, jag skrev min första artikel om detta i tidskriften Zenit 1984. När jag försökte begripa en sak, vad var det för fel på löntagarfondsförslaget? Varför väckte detta inte större entusiasm hos LO-medlemmarna eller vanliga löntagare? Varför förlorade man den här striden? Va?
Mm.
Och man ska komma, jag var ju kollega med Rudolf Meiner ett år när min första professortjänst på Arbetslivsinstitutet. Då förstod jag en sak. Löntagarfonderna handlade aldrig om ekonomisk demokrati från början. De handlade om att man ville komma åt de övervinster som den solidariska lönepolitiken producerade. Sen la man på det här med demokrati. Men det var en väldigt konstig, jag har ju skrivit om det, var en väldigt konstig reform sett från socialdemokratiska ögon. Alla framgångsrika socialdemokratiska reformer har ju innehållit en individuell rättighet. Rätt till pension, rätt till barnbidrag, rätt till sjukvård, rätt till utbildning, rätt till föräldraförsäkring. Här fanns ingenting sådant.
Nej, jag läste faktiskt om det här förslaget och jag har ju liksom gått från att vara liksom, och jag gillar fortfarande Rudolf Meidner, han var en av de största ekonomerna och strategerna liksom, som har funnits, teoretiker sådär. Fantastisk tänkare och en fantastisk person.
Men demokrati var inte hans bästa gren alltså.
Men det är ju liksom det här att jag hade nog aldrig förstått förrän egentligen ganska nyligen att tanken var liksom inte att en massa arbetare skulle inta olika bolagsrum, för det har ju skett på andra genom MBL och så. Och styrelserepresentation, vilket ju, det är faktiskt en intressant grej. Det är massor med styrelserepresentation
som är tomma.
Mm. Där facken och arbetarkollektiven på företag och så
inte
har rätt till en plats
vill.
I styrelsen. Men inte vill eller inte. Det är som bostadsrättsföreningen. Men att det var, alltså det var faktiskt centralbyråkrater i facken. Kanske jag hade fått sitta en liten fall rent
dig.
Av. Nej, men att det var inte arbetarna.
Nej.
Och det fanns ingen konkret fördel för arbetarna på en arbetsplats att man hade en löntagarfond.
Och man visste inte heller vilka företag ska de äga aktier i och vad innebär detta för dessa företags sätt att verka.
Medan då man kopplar ihop det till Möller, att, så att säga, välfärdsstaten
konkret.
Omedelbara så att säga, positiva eller maktmässiga... Att om arbetarna hade fått så att säga, rösta om företaget, i någon mening socialism då, så var ju precis en antisocialistisk eller antisocialdemokratisk reform.
Det var en väldigt, jämfört med framgångsrika socialdemokratiska reformer, var det en väldigt konstig reform. Alltså, den fick ju, alltså när förslaget kommer har det stöd av ungefär 50% av LO-medlemmarna, men när det väl genomförs det är det ju nere i 22%. Så man förlorar ju faktiskt den intellektuella eller den politiska debatten om det, va? Och sen skapar det ju den här högermobiliseringen.
Ja, som vi står i nu fortfarande. Som är till slut, nu är det ju liksom en nazistisk svans på denna högervåg.
Det är inte så kul, nej.
Hotet är inte längre en skattesänkning.
Nej, det är lite värre.
Utan det är värre grejer.
Ja. Nej, men så ligger det till. Men det är en inte obetydlig... Det är också ett problem att handelshögskolorna och de företags- och nationalekonomiska institutionerna vet ingenting, kan ingenting och gör ingenting om de här.
Nej.
Alltså jag får de märkligaste frågor från professorskollegorna i nationalekonomin säger, ja det här låter ju jätteintressant men det kan ju bara fungera i små företag med 25 anställda. Så säger jag, Publix har 265 000. Va? Säger de. Så de vet ingenting och det här, så det finns ingen forskning om det. Va? Men sen ska man ju också lägga till en viktig sak som vänstern också har missat. Och det är ju alltså kapitalmarknaden har ändrat sig med de här nya gigantiska indexfonderna.
De äger allt.
Jättemycket.
Med våra pensionspengar i botten i stort sett.
Men de abdikerar ju från makten. Va? De går inte på bolagsstämmorna.
Så då har man alltså det finns massa kapital med utspritt ägande, osynligt ägande.
Ja.
Aktivt, passivt. Passiv-aktivt.
Alltså,
man äger men man vill inte verka.
Först hade vi det personliga kapitalet, Wallenberg, Lundberg.
Ja.
Sen fick vi ju det ansiktslösa kapitalet, bankfonder och sånt där. Va?
Men
förstår sig på företag, men de går ändå på bolagsstämmorna. Nu har vi ju det huvudlösa kapitalet kallar jag det. Va? Alltså, och det skapar ju ett besvärligt maktvakuum.
Och där kan de personalen kliva in.
Absolut. Vad indexfonderna gör är ju att de förföljer den här kontraktsteorin. De hyr ut kapital.
Mm.
Det är vad de faktiskt gör, va?
Och nu till kapitalisterna.
Man kan säga till företagen, va?
Ja, men de skulle kunna hyra ut. Vem äger företaget och vem har makt i företaget? Det skulle lika gärna kunna vara de anställda.
Absolut, de kan lika gärna hyra det här kapitalet. Va? Hyra, för hyrarna, som man säger. Va?
Ja, men istället för att kapitalet hyr anställda så kan de anställda hyra kapital.
Alltså, indexfonder hyr. Alltså, de anställer ju ingen, va? De anställer inte ens några direktörer, alltså, va? De gör ingenting. Det finns en rolig artikel i The Atlantic som heter så här: Are index funds worse than Marxism?
Ja, men det här är liksom det intressanta med det här, att när man går genom VT-centralen från röd till blå linje, då finns ju den här fantastiska sambandbindningsplatsen där, en liten torg, en liten kupol med en blå takmålning med liksom scener ur 70-talet och arbetare som står. Och en av dem hugger sönder paragraf 32, alltså paragraf 32 i SAF stadga om att det åvilar ägarna att leda och fördela arbetet. Alltså helt enkelt maktordningen här, att det helt enkelt är så att den som hyr arbetskraft bestämmer över arbetsplatsen och vad de anställda gör. Och det har ju varit en fråga fram till ganska nyligen då, hur ska man liksom demokratisera arbetslivet? Och du menar då att det här går att göra, det görs i USA, det görs i Storbritannien, det görs i Spanien, det görs nästan överallt annars i hela den västliga världen. Och det är någon sorts, utom här. Och det är någon sorts mikroutopi på något sätt, väldigt konkret. Nämligen att, jag menar att det är väldigt utopiskt och samtidigt väldigt jordnära.
Det går att göra.
Men det ändrar allt.
Till skillnad från förstatligande, nationalisering och planhushållning kan man ju faktiskt visa att det här fungerar. Det funkar faktiskt. Och det är också intressant, vare sig inget av de här länderna är det här politiskt kontroversiellt. Alldeles nyligen har republikaner och demokrater i USA, som inte brukar kunna enas om någonting, enats om två nya lagar för att stödja den här typen av företag. Alltså republikanerna uppfattade som nu blir alla kapitalister, hurra, hurra. Demokraterna, Bernie Sanders, så de uppfattade att det här är democratic socialism.
Mm.
Ja, och jag vill liksom inte se detta enbart som en vänsterfråga. Om du bryr dig om ett välfungerande, produktivt näringsliv som inte skapar allt för mycket ohälsa, så är detta en modell som man bör ta på allvar.
Mm.
Handelshögskolorna, Ratio, Timbro, Institutet för näringslivsforskning, så de borde hoppa av glädje för detta. Också av ett annat skäl. Jag är ju en vän av, som jag sa, den välreglerade marknadsekonomin. Ju fler människor som får ta ansvar för sådana här företag i en sån ekonomi, kommer ju förstå marknadsekonomin bättre. Så deras ointresse här visar på en intressant sak. De är egentligen inte för en väl fungerande näringsliv, de är för kapitalmakten.
Tack på Rådsten för att du kom hit till Svarta pressarna.
Tack du, Daniel.
Fortsätt med in frågor och uppslag till Svarta pressarna @katalys.org. Vill du stödja vårt arbete som månadsgivare eller med ett engångsbelopp, eller skaffa vårt kostnadsfria nyhetsbrev, så gör det på www.katalys.se. Vill du ha mer podd? Du är inte nöjd med detta du har hört i en och en halv timme? Då hittar du Katalyspoddar Avgå alla, Socialismens ABC och Litteraturpodden i Kapten Enqvists bibliotek. Gratis i din poddspelare och i vissa fall på YouTube. Kolla in oss på YouTube, Facebook och Instagram. Vi som lett det här programmet, eller jag som lett det här programmet, heter Daniel Suhonen. Jag hade Bo Rårtsson som gäst. Han finns på nätet och har skrivit många böcker värda att läsa. Glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.